Podplay. Livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning på 50 år. Orden hänger kvar i luften i rättssalen när Sandra reser sig. Stolen skrapar mot golvet. Hon ser sig omkring. Först på domaren, sen poliserna och sist sin advokat som undviker hennes blick. Sandra är smal och blek, med rufsigt brunrött hår som faller ner på de späda axlarna. Hennes mörka ögon är matta av mediciner. Kläderna hänger löst på kroppen och händerna darrar lätt. Bakom henne sitter några få åhörare, men ingen möter hennes blick. Sandras egen advokat har beskrivit henne som en drogad flicka på avgiftningsklinik. Ingen nämner sanningen, att hon tillbringat större delen av sitt liv på psykiatriska institutioner och att hon fortfarande är inlagd och kraftigt medicinerad. Det är den 4 juni 1985. Sandra Hemmy är 25 år gammal. Det här är inte första gången hon står inför rätta, men nu har den slutgiltiga domen fallit. Livstidsfängelse. Domarens ord ekar fortfarande. Men tankarna är tröga och orden når henne inte riktigt. Verkligheten känns för långt bort. När handbojorna klickar runt hennes handleder förstår hon till slut. Hon ska tillbringa resten av sitt liv bakom galler. Dörrarna öppnas och hon förs bort. Ut ur rättssalen och in i en värld av betong och stål. En värld hon inte ska få lämna på över 4 decennier. Du lyssnar på Felaktigt dömd, om fallet Sandra Hemmy. Kvinnan som låstes in i 43 år, trots att hon inte ens kände sitt påstådda offer. Jag heter Hilda Hense. I nordvästra delen av delstaten Missouri, mitt i den amerikanska mellanvästern, ligger en småstad vid namn St. Joseph. Den är känd för sina historiska byggnader, breda gator och gamla järnvägsspår. Här har folk bott i generationer och de flesta känner igen varandra på gatan. Det är en plats där vardagen rullar på i lugn takt och nyheter snabbt blir till allas angelägenhet. Men under ytan finns också en tomhet. Gamla fabriker står övergivna och många unga har lämnat staden för att söka lyckan någon annanstans. Det är mitt på dagen den 13 november 1980. 31-åriga Patricia Jeske har inte dykt upp till sitt arbete på biblioteket. Hennes kollegor har försökt ringa henne flera gånger utan framgång. Oron växer. Till slut bestämmer sig bibliotekets chef för att köra till Patricias hem på östra sidan av staden. När hon kommer fram är dörren låst och ingen öppnar. Hon ringer genast Patricias mamma, Helen, som skyndar sig dit. När mamma Helen kommer fram till det låga tegelhuset med dess enkla fasad och kortklippta gräsmatta känner hon oron växa i bröstet. Hon ser dotterns vita sportbil på uppfarten, men huset verkar tyst och stilla. Helen går upp till dörren, knackar och ropar men får inget svar. Klumpen i magen växer. Hon går runt huset, letar efter ett sätt att ta sig in. Till sist stannar hon. Hon tvekar bara ett ögonblick innan hon bestämmer sig och slår sönder fönsterrutan. Glaset splittras och hon klättrar in. Inne i lägenheten är det tyst. Med försiktiga steg rör sig Helen genom rummen. Men när hon når sovrummet stannar hon tvärt. Det hon ser framför sig är så ofattbart att hon först inte förstår vad det är hon tittar på. På golvet ligger hennes dotter Patricia. Naken och omgiven av blod. Händerna är bundna bakom ryggen med sladdar. Och en nylonstrumpa är hårt åtdragen runt hennes hals. Huvudet är blodigt och hon har djupa skärsår. En kudde med blommigt mönster döljer hennes ansikte. Helen har hittat sin dotter mördad. Med darrande händer ringer Helen polisen, som snart anländer till Patricias hem. Avspärrningsband sätts upp runt det lilla huset och kriminaltekniker påbörjar sitt arbete. De dokumenterar allt. Dörren är låst och det finns inga tecken på inbrott. Inget verkar saknas i lägenheten. Men inne i sovrummet finns tydliga tecken på en våldsam kamp. Utanför samlas de chockade grannarna. Patricia var omtyckt och ingen kan förstå varför någon velat henne illa. Nyheten om mordet sprider sig snabbt genom St. Joseph. Kriminalteknikerna finner två svarta hårstrån och två avklippta antennsladdar nära kroppen. En kniv ligger under Patricias huvud. Fingeravtryck tas från sladdarna, men inga tekniska bevis kan koppla någon misstänkt till mordet. De första dygnen passerar utan genombrott. Grannarna tas in på förhör, men ingen har sett eller hört något ovanligt. Polisen försöker nu kartlägga hennes sista dag i livet. Dagen före mordet arbetade Patricia som vanligt som sekreterare på det kommunala biblioteket. Vid lunchtid sågs hon på apoteket tillsammans med en okänd man i 25-30-årsåldern. Kort därefter observerar en granne henne komma hem ensam med en matkasse. Efter lunchrasten återvände hon till biblioteket och arbetade till strax före 5. En kollega minns att Patricia nämnde planer på att gå på en kurs i kyrkan senare samma kväll. Den sista säkra observationen görs av en granne som ser Patricia köra ensam i sin sportbil vid 5-tiden på eftermiddagen. Flera vittnen berättar att de senare på kvällen sett en vit pickup parkerad utanför Patricias hem. Trots polisens intensiva arbete står man fortfarande utan svar. Spåren leder ingenstans och frågorna hopar sig. I veckorna som följer återkommer detaljer om mordet gång på gång i lokalpress och tv. Händelsen diskuteras på gator och kaféer och varje ny artikel eller inslag upprepar samma fakta. Ju längre tiden går utan ett genombrott, desto större blir oron i St. Joseph. Vem kan ha mördat Patricia? Och varför? Dagarna går och spåren kallnar. Men så kommer ett oväntat samtal som ska förändra allt. Det är den 25 november 1980. Nästan 2 veckor har gått sedan mordet på Patricia Jeske när polisen plötsligt får ett samtal från en sjuksköterska. En ung kvinna, nyligen utskriven från psykiatrisk vård, har dykt upp i hennes hem. Kvinnan är beväpnad med kniv och vägrar lämna huset. Polisen skyndar sig dit och hittar Sandra Hemmy som gömt sig i en garderob. Hon grips och förs tillbaka till St. Joseph State Hospital, den psykiatriska avdelningen där hon tidigare varit inlagd. Sandra Hemmy är uppvuxen i Missouri. Familjen är liten, men banden är starka. Speciellt till systern Joyce. Men tidigt märker man att Sandra är annorlunda. Hon drar sig undan, hör röster som ingen annan hör och tappar steg för steg kontakt med verkligheten. Vid 12 års ålder skrivs hon in på institutionen för första gången och därefter präglas hennes liv av sjukhussalar och elchocksbehandlingar. I ett försök att dämpa ångesten och tysta rösterna börjar Sandra med tabletter som snart övergår till tyngre droger. Hon blir beroende av både läkemedel och illegala substanser. Korta perioder hemma avbryts av långa vistelser på institutioner. Det är där hon tillbringar större delen av tonåren och det tidiga vuxenlivet. Trots all turbulens får Sandra en dotter. En dotter som växer upp utan sin mamma. Vid tiden för mordet på Patricia Jeske är Sandra 20 år gammal och inlagd på St. Joseph State Hospital för behandling av hallucinationer, förändrade medvetandetillstånd och drogmissbruk. Hon är tungt medicinerad, hennes minne är fragmentariskt och hon har svårt att hålla isär vad som är verkligt och vad som är dröm. Det är här, på sjukhuset, som polisen för första gången börjar förhöra Sandra Hemmy om mordet på Patricia Jeschke. Sandra sitter i förhörsrummet på sjukhuset, kraftigt påverkad av mediciner. Hennes kropp är slapp och ibland faller huvudet framåt. Hon är så tungt medicinerad att hon knappt kan hålla det uppe. Blicken flackar mellan det kala golvet och de två männen framför henne. Hon känner hur musklerna rycker, hur händerna skakar. Allt är dimmigt och avlägset. Hon har redan förhörts flera gånger de senaste dagarna, men minnena är suddiga och fragmentariska. Hon vet inte längre vad hon har sagt och vad hon bara har tänkt. I journalen står att hon fått både antipsykotiska och starkt lugnande medel kort innan förhöret. Sandra är trött, förvirrad och ensam. Poliserna lägger ett fotografi av Patricia Jeschke på bordet. Sandra stirrar på bilden och försöker minnas. Orden fastnar i halsen. Hon säger att hon kanske har åkt bil med kvinnan. Kanske fått skjuts. Men hon minns inte. Dimman är för tjock. Frågorna fortsätter. De är många, snabba, ibland hårda. Poliserna vill ha svar. Sandra blir bara mer och mer stressad när hon inte kan förklara detaljer. Hon vill bara att det hela ska ta slut. Ibland svarar hon ja på frågorna, ibland nej. Till slut brister hon i gråt. Utmattad börjar hon tvivla. Orden kommer långsamt, nästan viskande.
Jag vet inte. Jag tror att jag förlorade kontrollen. Jag kanske gjorde det. Jag minns inte.
Sandra Hemmy erkänner mordet på Patricia Jeschke, trots att hon själv är osäker på vad som är verklighet. Under förhören berättar Sandra att hon kanske blev upphämtad av Patricia i en liten brun bil. Hon beskriver hur hon klippt antennsladdar från tvn för att binda Patricias händer, men att det inte fungerade som hon tänkt. Hon nämner detaljer om lägenhetens utseende, mönstret på sängöverkastet och storleken och färgen på Patricias handväska. Hon beskriver hur hon knivhuggit Patricia och använt nylonstrumpor för att strypa henne. Hon säger också att hon tagit med sig en vit Playgirl-tidning, en jacka, ett par handskar och en bandana från lägenheten, och att hon såg en vit katt komma in i lägenheten när hon lämnade den. Men många av dessa detaljer stämmer inte överens med brottsplatsen, och flera av dem verkar komma från tidningsartiklar eller från de bilder polisen visat av rummet, de avklippta antennsladdarna och de mönstrade överkasten, och efter vallningar med Sandra på brottsplatsen. Under förhören har Sandra dessutom gång på gång ändrat sin berättelse. Ibland säger hon att hon kanske fått skjuts av Patricia, ibland att hon åkt med okända personer. Vid ett tillfälle hävdar hon att hon har sett en man vid namn Joseph begå mordet. Men när polisen visar att han har ett vattentätt alibi ändrar hon sig igen. Efter 10 dagars pressande förhör säger hon till slut att hon kanske gjort det själv. Men hon kan aldrig förklara varför eller hur det gått till. Hennes erkännande är också fullt av detaljer som inte stämmer med vare sig brottsplatsen eller tidpunkten för mordet. Det finns uppenbara problem med hennes erkännande, men polisen anser att de hittat sin gärningsman. ...1981 döms hon för mordet. Men erkännandet var som sagt osäkert och motsägelsefullt. Domaren i rättegången uttryckte tvivel kring hennes psykiska hälsa och förmåga att förstå vad som hänt. Sandra fick till slut dra tillbaka sitt erkännande och beviljades en ny rättegång. Men det kommer inte visa sig göra någon större skillnad. Den slutgiltiga rättegången mot Sandra Hemmy hålls den 4 juni 1985 och varar i bara en dag. Det som presenteras mot henne nu är endast hennes egna, motsägelsefulla och osäkra erkännanden. Det finns ingen teknisk bevisning som kopplar henne till brottet. Inga vittnen som sett henne i närheten av Patricias lägenhet och ingen verklig koppling mellan Sandra och Patricia. Men Sandras ord räcker för att fälla henne. Juryn får under rättegången höra det gamla erkännandet uppläst. Det blir också det enda beviset. 1985 döms Sandra Hemmy till livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning på 50 år. Medan Sandra förs bakom galler börjar nya bevis långsamt komma fram. Bevis som pekar mot en helt annan gärningsman. En person som faktiskt nämns, om än bara är förbigående, under rättegången mot henne. Men det kommer att ta decennier innan någon på allvar börjar nysta i vad som egentligen hände. Åren går långsamt för Sandra i fängelset. Hon är isolerad från familj och vänner. Hennes psykiska ohälsa är ständigt närvarande och blir länge bara sämre. Men så småningom, när hon får ny medicinering, börjar tankarna klarna. För första gången på länge känner hon ett visst hopp. Vi spolar fram till 2006. Det är nu mer än 20 år efter domen och Sandra bestämmer sig för att försöka få hjälp utifrån. Hon skriver brev till organisationer som arbetar för felaktigt dömda. Och så händer det som så många andra bara kan drömma om. En av dem svarar. Det är Innocence Project i New York. En organisation som har hjälpt hundratals felaktigt dömda. Nu ska de också ta sig an Sandras fall. Plötsligt finns det någon på utsidan som tror henne och som börjar granska varje detalj i utredningen. The Innocence Project upptäcker snabbt att något är fel. Avgörande bevis har aldrig kommit fram och polisens arbete lämnar stora frågetecken. När advokaterna begär ut gamla polisrapporter och förhörsprotokoll förändras bilden på allvar. Bland dokumenten dyker upp spår efter en person som redan från början borde ha varit i polisens fokus. En person som själv bar polisbricka och som faktiskt nämndes kort under rättegången. Polismannen Michael Holman. När Patricia Jeschke mördas 1980 är Michael Holman 22 år gammal och arbetar som polis i St. Joseph. Bara en vecka efter mordet lämnar han sitt jobb inom poliskåren. Och redan i december 1980, alltså bara veckor efter mordet, blir han intressant för utredningen. Holman nämns visserligen i förbigående under rättegången mot Sandra, men ingen har då hela bilden. Juryn får veta att han försökt använda Patricias kreditkort för att köpa kamerautrustning i Kansas City dagen efter mordet. Man får också veta att de två svarta hårstråna man hittat på brottsplatsen hade mikroskopiska likheter med Holmans hår. Det kunde dock varken bekräftas eller uteslutas att de verkligen kom från honom. Vad juryn däremot aldrig får reda på är att det finns betydligt fler omständigheter och bevis som talar mot honom. Holman hävdar att han hittat kreditkortet i en handväska i ett dike nära Patricias lägenhet. Han berättar också att han kvällen för mordet befann sig på ett motell mittemot Patricias lägenhet för att träffa en kvinna han kallar Mary. Men motellets ägare känner inte igen honom och det finns ingen registrering i gästboken som skulle kunna vara Holman. Vittnen hade observerat en vit pickup utanför Patricias hem på mordkvällen. En likadan bil som Holman ägde och som han anmälde stulen kort efter mordet. När han konfronteras med vittnesmålen erkänner Holman att det faktiskt var hans bil, men hävdar att han parkerat där medan han besökte motellet, trots att motellet hade egen parkering. Holmans förklaring väcker frågor, men det är ett annat fynd som verkligen får utredarna att höja på ögonbrynen. Vid en husrannsakan hemma hos Holman, bara några veckor efter mordet, öppnar polisen en garderobstur och får syn på något oväntat. Ett par guldfärgade, hästskoformade örhängen. De ligger undangömda bland Holmans saker, nästan som om någon försökt gömma undan dem. När Patricias pappa får se örhängena tvekar han inte en sekund. Det är Patricias. Han har själv köpt dem till sin dotter. Det är ett slående fynd. Här, i en polishem, dyker Patricias smycken upp. Men trots detta och trots alla andra varningsflaggor kring Holmen pågår utredningen mot honom bara i 4 dagar innan den abrupt läggs ner. Juryn under Sandras rättegång får aldrig veta att de örhängen Patricia bar på låg gömda i garderoben hos en polis. Samma polis som försökt använda hennes kreditkort och vars bil sågs vid brottsplatsen. Och så försvinner Michael Holmen ur utredningen medan Sandra Hemmy förs bakom galler. Åren går och ingen verkar vilja rota mer i vad som egentligen hände den där natten i St. Joseph. Men när Innocence Project tar sig an Sandras sak 2006 börjar advokaterna systematiskt gå igenom alla gamla dokument. Spåren efter Holmen kommer nu till ytan och bit för bit läggs nu pusslet på nytt. I januari 2024 öppnas rättssalen igen. Sandra är nu 64 år. Hon är inte längre den bleka, medicinerade unga kvinnan som en gång fördes bort i handbojor. Hennes blick är klarare, hållningen rakare. Det brunröda håret har för länge sedan övergått i grått. Det är tyst i salen när domaren lägger ner sina papper och ser på Sandra. Hans ord kommer långsamt, nästan formellt. Men varje stavelse bär tyngden av 4 decenniers väntan. Han konstaterar att det aldrig funnits några vittnen, ingen teknisk bevisning, inget motiv och att Sandras erkännande var framtvingat och falskt. Bevisen mot Michael Holmen är däremot så starka att ingen rimlig jury skulle ha dömt Sandra Hemmy. I juni 2024 ogiltigförklaras domen och domaren beordrar att Sandra genast ska släppas på fri fot. Men det kommer att dröja nästan en månad innan hon faktiskt blir fri. Under sina många år i fängelse fick Sandra Hemmy ytterligare 2 domar. 1984 dömdes hon till 2 års fängelse för att ha hotat med våld inne på anstalten. Och 1996 fick hon ett 10-årigt straff efter att ha attackerat en fängelseanställd med ett rakblad. Omständigheterna kring dessa händelser är oklara, men de används som argument för att hålla kvar Sandra i fängelset trots att hennes morddom har ogiltigförklarats. Motståndet mot att släppa henne handlar inte bara om gamla domar. Delstatens rättsväsende gör allt för att fördröja frigivningen. Detta trots att 3 olika domstolar, en distriktsdomstol, en appellationsdomstol och delstatens högsta domstol slagit fast att Sandra ska friges. Bakom motståndet finns en ovilja att erkänna att rättssystemet begått ett allvarligt misstag, men också en rädsla för att släppa fram fler liknande fall om man öppet erkänner felet. Först när distriktsdomaren Ryan Horseman hotar med rättsliga åtgärder mot myndigheterna släpper man henne ur fängelset. Det är sent på kvällen den 19 juli 2024, nästan exakt 43 år efter att hon först frihetsberövats, och Sandra Hemmy är äntligen fri. Det är inga stora rubriker eller fanfarer när Sandra på fredagskvällen lämnar Chillicothe Correctional Center. I en närliggande park möter hon sin syster Joyce, dottern och barnbarnet. Återföreningen är känslosam men lågmäld. Kramarna är långa. Efter 43 år bakom murar är Sandra äntligen tillbaka hos sin familj. Nästan omedelbart åker de till sjukhuset där Sandras pappa ligger svårt sjuk. Hennes första tid i frihet tillbringar hon vid hans sida. 10 dagar senare är han borta. Men Sandra finner tröst i att hon hann sitta bredvid honom, hålla hans hand och säga farväl. Idag bor Sandra hos sin syster i Missouri. Hon lär sig använda smartphones och e-post, deltar i aktiviteter på det lokala seniorcentret och försöker hitta tillbaka till livet och till sig själv. Michael Holmen dog 2015, 57 år gammal. Under sin livstid avtjänade han långa fängelsestraff i Missouri för bland annat försäkringsbedrägeri och inbrott. Men för mordet på Patricia Jeschke ställs han aldrig till svars. Du har lyssnat på Felaktigt dömd med mig, Hilda Hense. Manuset skrevs av Caroline Mattiasen. Redaktör var Alex Häger. Produktionskoordinator Victoria Rinkos. Och producent Oliver Bergman. Källorna för dagens avsnitt hittar du i avsnittsbeskrivningen. Felaktigt dömd produceras av Podplay.
Play. En del av